Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du?
Dennis.
Perfekt.
Nytt avsnitt och då funderar ju alla, vad tänker Jesper Haga på?
Är det så att du vill att jag ska svara romarriket? Har inte det varit en sån här diskussionsämne den här senaste tiden att män tänker ovanligt mycket på romarriket?
Det är väl en sanning som är svårt att förneka faktiskt. Men jag tänkte nästan att du skulle säga att du tänker på kraften som finns i Afterclass.
Ja, hur menar du då?
Jag tänker, vi pratade om Barbie-filmen förra veckan. Och i den här filmen syns ju väldigt tydligt en sandal av märket Birkenstock. Och företagets logo syns ju extremt produktplacerat i vissa scener.
Och du menar att genom att vi nämnde Barbie-filmen så hade vi kanske någon liten baktanke med att associera förra veckans program till då just Barbie, förra veckans avsnitt.
Ja, precis. Och då menar jag inte bara med det här med Birkenstock, för att det var ju börslistning och det har börjat med handel. Och hur gick det?
Faktiskt så var det ner 13% första dagen.
Så det kanske inte blev exakt som prediktionen, men däremot blev det ju exakt som vi hade tänkt med Nobelpriset i ekonomi, alltså det här Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det gick ju exakt i den här personen som vi hade tänkt.
Och det var?
Claudia Goldin.
Och bara för att förtydliga för lyssnarna, så vad var den här kopplingen som vi hade tänkt?
Ja, alltså Barbie, man kan säga lite en film om jämställdhet eller ojämställdhet. Och så blev ju priset nu då ett jämställdhetsforskningspris egentligen. Så 10 poäng.
Till oss. Bedömt av oss själva. Ska vi komma ihåg, för det första vill vi väl säga att det här var på tiden. Och vi kan väl också säga att vi har nämnt Claudia som en god kandidat till Nobelpriset redan tidigare. Så vi trodde att hon skulle få det 2020. Men då var vi kanske lite för tidigt ute tydligen, för det året gick det till Paul Milgrom. Men tror du det skulle passa här, Dennis, om vi skulle gå igenom lite vad Claudia har forskat kring? För jämställdhet är ändå ganska så här brett forskningsområde.
Men nu är det väl ändå lite som så att hon får det lite för hennes gärning genom åren inom jämställdhetsforskning. För hennes forskning är ju lite snudd på ekonomisk historia. Och hon får då priset för allt hon har gjort inom det här området under flera år. Kanske lite annorlunda jämfört med i fjol då priset gick till de här bankrun-forskarna egentligen. Som i princip fick priset för ett papper och en specifik artikel.
Men har du några av hennes forskningsartiklar som du kan nämna?
Det finns ju ett känt papper om effekten av p-piller på kvinnors sysselsättning. Där då hon då visar på ett ganska elegant sätt att p-pillret gjorde det bättre för kvinnor på många sätt. Bland annat så att karriärplanering blev möjligt på ett helt annat sätt. Man kunde lite välja när barn inte skulle bli till för att kunna avancera på jobbet. Och det är då någonting som har varit positivt för kvinnor generellt.
Så är lite så här slutklämmen i det pappret att p-piller har ökat på jämställdheten mellan könen.
Exakt. Hon jobbar ju på Harvard, den här Claudia. Och jag noterar här att hon var den första kvinnan som fick så kallad tenure, eller fast anställning, som professor på den här nationalekonomiavdelningen på Harvard. Så det är ganska imponerande. Och speciellt då också för en sån här jämställdhetsforskare.
Man kan ju på något sätt tänka sig att när Claudia började med den här forskningen, eller började forska inom det här forskningsområdet, så var den här forskningen ganska kontroversiell ändå.
Ja, det var väl inte egentligen någon som kollade på det här då. Så hon började nysta i saker som ingen nystade i alls. Kanske inte någon egentligen tyckte det var ett så stort problem där på nationalekonomiavdelningen på Harvard. Så en superkärna därifrån. Jag läste nyligen också om en annan före detta superkärna från Harvard. Francesca Gino.
Så också en kvinna i det här fallet.
Exakt. Hon fick också tenure ganska tidigt. Så hon fick en sån här full professor. Blev en sån här full professor.
Är det här också på nationalekonomiavdelningen?
Yes. Hon har forskat om oärlighet.
Okej.
Ja, det är ganska intressant forskningsområde på det sättet. Lite sån här beteendevetenskap. Att de säger, Francesca och hennes medförfattare säger då att människor blir mer ärliga om man håller på att fylla i ett formulär och sen före man fyller i formuläret skriver man sin namnteckning högst upp och säger att man bekräftar att nu ska man vara ärlig. Om man gör det högst upp så är man mer ärlig jämfört med om man skriver den där namnteckningen läggs ner och kryssar för den här etiska principgrejen läggs ner.
Men vad är tanken här? Varför skulle jag bli mer ärlig om jag skriver under det här formuläret högst upp?
Då är du som helt på ett annat sätt medveten om att okej, nu har jag sagt att jag ska vara ärlig och nu ska jag fylla i blanketten. Jämfört med om du först fyller i blanketten som till exempel kan vara en skattedeklaration. Först fyller jag i alla siffror, det här är mina intäkter, det här är mina kostnader och det här är mitt resultat. Och sen intygar jag det på slutet. Yes, det är korrekt. Så då säger de att man fuskar mer, så att säga.
Och var det så du nämnde redan att de hade jobbat mest med experiment?
Ja, det är sån här experimentforskning. Så egentligen ganska få experimentdeltagare så drar man stora slutsatser av. Så bland annat några sådana här experiment som de har gjort, de hittar då resultatet att fyller du i namnet högst upp så blir man mer ärlig. Så den informationen publicerar man då i en sån här forskningsartikel och med hjälp av den här forskningsartikeln fick då egentligen den här Francesca sin fastanställning. Och baserat på forskningsartikeln tog Vita huset resultatet och implementerade direkt på många ställen i USA. Att till exempel i sån här skattedeklarationer då, så måste man fylla i namnet högst upp nu.
Det lät som om du var lite kritisk till att de hade få deltagare i de här experimenten. Men man ska väl komma ihåg här att de här experimenten är ju bra eftersom att man kan ju göra de här, eller skapa väldigt bra kontrollgrupper. Så man kan göra den ena gruppen där de får chans att skriva under högst upp och en grupp där de får chans att skriva under lägst ner. Så som forskningsmässigt är de här experimenten väldigt bra. För efter att de har skrivit under det så kan man ju verkligen se, okej, är det någon effekt från att skriva under det här på ett olikt sätt?
Ja, visst, det liknar ju lite sån här medicinforskning det här att man ger en sån här piller till en grupp som faktiskt har en effekt och sen ett annat piller till en annan grupp för att se effekten. Men ja, de gjorde bland annat någon sån här experiment då att 100 deltagare fick 20 matteproblem och sen skulle de få $1 för varje löst problem de fixade på 5 minuter. Och sen skulle de här deltagarna fylla i ett formulär själv hur många problem de hade löst. Och en grupp skrev under formuläret högst upp och sen rapporterade de antalet lösta problem. Och en grupp skrev först ner antalet lösta problem och hur mycket pengar de skulle få. Och sen namnet läggs ner. Så vilken grupp tror du överrapporterade, alltså ljög mer om hur många problem de hade löst?
Ja, det är på basen av den här diskussionen som vi hade tidigare så att om man skrev under först så är man mer sanningsenlig. Så om man skrev under längst ner på formuläret så då överrapporterar man mera.
Absolut. Resultaten var faktiskt vittna om ganska stora effekter. Att man överrapporterade mycket mindre. Alltså man ljög mycket mindre om man skrev under högst upp. Den här effekten gick ner från 79% till 37% överrapportering.
Låter nästan som om den här effekten är lite för stor för att man ska kunna riktigt tro på den.
Ja, och det är ju då också den här med 100 deltagare. Så folk börjar ju fråga sig då att kan det vara så att man har valt just specifika 100 deltagare som gav det här resultatet. Så det var en annan forskningsgrupp då som började lite en häxjakt på den här Francesca. Kanske till och med kan det ha varit en grupp av avundsjuka män till och med kan man spekulera i. Hur som helst, den här gruppen hette Data Colada.
Nästan lika bra som Afterclass med Jesper och Dennis.
Data Colada. Ja, så de replikerade den här studien med ett större stickprov och hittade inget resultat.
Men det är väl fortfarande helt okej. Det är ju så vi kommer vidare i forskningen. Att man försöker replikera och om man då inte kan bevisa att samma resultat finns vid andra stickprov så kanske man måste som här förkasta det här första resultatet.
Ja, men de var nog ute efter blod också. Så de fick tag på de här ursprungliga Excel-filerna som artikeln var baserad på. Alltså det här experimentet med 100 observationer. En grupp som skrev under först, en grupp som skrev under sen. Och de började gräva i datamaterialet. Och specifikt kollar man på hur observationerna var sorterade.
Okej.
Och man fann då sen 8 misstänkta observationer.
Nu förstår jag inte, hur kunde de här observationerna vara misstänkta på basen av hur observationerna var sorterade?
De lade märke till följande sak då, att allting var sorterat liksom på det sättet att det var deltagare nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så vidare. Och då var typ deltagarna, de 40 första deltagarna var sådana som skrev under först. Och sen kom 40 till deltagare som skrev under till slut. Och sen fanns en grupp också som inte hade skrivit under alls, som en slags kontrollgrupp. Och då hittade de då att det fanns några observationer som fanns där, borde ha funnits på rad 60, som nu mitt i allt fanns på rad 30.
Okej.
Alltså, sådana observationer som hörde till den här skriva under senare, de fanns bland observationerna som var skriva under först.
Var det på så sätt att man hade bytt här, att man hade omgrupperat eller omklassificerat den här försökspersonens resultat sen senare? Att den här personen var egentligen i gruppen som hade skrivit under senare, men man hade flyttat den till en person som hade skrivit under tidigare eller uppe i formuläret.
Ja, alltså det här skulle tyda på att Francesca och gänget då skulle ha plockat om lite i den här datan för att få önskvärda resultat. Och de kollar också, vad händer om vi sorterar om dem rätt då, så att säga? Nå, då hittar de inget resultat. Så det här tyckte Data Collada var då spiken i kistan. Francesca är en lögnare. Och det också, går du in på Harvards hemsida idag, söker bland anställda bland economics-avdelningen, så det finns ingen Francesca där. Hon fick mer eller mindre kicken. Det här tolererar man inte på Harvard.
Så vad får vi som kontentan av det här?
Nå, kontentan, jag vet inte vad man ska säga. Det här var ju en oärlighetsforskare då, som hade gjort akademisk karriär, men också sålt väldigt mycket böcker, sådana här populärvetenskapliga böcker. Och en av hennes böcker heter Rebel Talent, med undertiteln Why It Pays to Break the Rules at Work and in Life. Så det är lite för bra för att vara sant.
Är det nästan som att det låter som hon berättade lite vad hon höll på med redan genom att ge ut den här boken?
Ja, nu är det väl lite så.
Sådana här, vi ska säga, fall av oärlighet inom forskning kommer upp lite nu som då. Och vi ska säga, det är väl ett sunt tecken att man upptäcker dem. Det skulle vara värre om man inte skulle upptäcka dem. Sen kan man fundera kring hur mycket som stora beslut man måste göra på basen av då till exempel ett experiment med 102 försökspersoner. Men det speciella är att ofta så kan de här experimenten ha ganska, ganska stor effekt på omvärlden. Så jag har ett minne från en annan Harvard-forskare, Amy Cuddy. Och hon var en sån här tidig förespråkare av power posing. Så i princip att du, före du ska göra någonting viktigt, ställer dig upp, bröstar upp dig och sätter armarna raka vid dina sidor och står så här i några sekunder. Och det som Amys forskning hade visat var att om man gör på det här sättet så får man höjda testosteronvärden. Och den här forskningen var också sån forskning som man hade visat genom experiment med ett 40-tal försökspersoner.
Hade Amy då också manipulerat sitt data?
Ja, tyvärr var det ju på det här sättet att Amy hade också valt att ta bort ett par observationer. Och om man då hade med de här observationerna som Amy hade tagit bort, så fanns inte det här resultatet kvar något mera, att power posing var relaterat till dina testosteronnivåer. Lite genant var det här kanske, eftersom att Amy var väldigt aktiv med att marknadsföra det här power posing. Så jag vet till exempel att jag också har i min ungdom testat på det här lite och känt hur man genom att power posa kan få upp testosteronnivåerna lite.
Jag funderar många gånger hur du kan ha så hög nivå
på testosteronet. Men det visar sig då att det är någon typ av placeboeffekt, om ens det.
Så fake it till you make it. Men nu har vi alltså två kvinnor från Harvard som har blivit av med jobben, kanske.
Och en kvinna då som har blivit Nobelpristagare.
Yes.
Har vi någonting mer att säga om Claudia, alltså Nobelpristagaren?
Lite lustigt, hon har ju nog någonting med oss att göra också. För att vi skrev ju en forskningsfinansieringsansökan riktigt nyligen, där vi var på jakt efter att studera sånt som får personalen att må bra. Till exempel mindre arbetsskador, men just då mer jämlik lön också mellan könen. Och i den här ansökan, jag minns att jag hade lagt till en referens till Goldin 2014. Alltså ett sånt här känt papper av henne då. Men då var det så att ansökan fick bara vara 7 sidor. Och då deadline närmar sig, så var texten inklusive referenser 7,2 sidor. Så vad tror du man gör då?
Du måste ta bort lite text och kanske måste ta bort någon specifik referens.
Ja, precis. Så jag tog förstås bort då den här meningen där Goldin säger någon platityd att det är viktigt att studera löneskillnader. Så jag tog bort Goldin 2014 och en mening. Och sen fick jag också bort två rader från referenslistan. Och vips hade jag 7 sidor. Men vips, kanske man också gick miste om 200 000 i forskningsfinansiering. För det kanske skulle vara bra att ha Goldin där med tanke på Nobelpriset. Men kanske Claudia kan skänka oss en slant. För hon får väl, vad jag förstår nu, 10 miljoner svenska kronor i prispengar.
10 miljoner till Claudia, men vi verkar ju inte då vara värda lika mycket. Men vi skulle vara jätteglada för de här 200 000. Och ska man komma ihåg att Claudia fick ju kronor, svenska kronor, och vi får ju euro. Så skillnaden är inte så stor.
Om vi nu då får någonting efter den här missen.
Ja, ja just det. För visst var det ett av Claudias forskningsområden det också, att hon har studerat de här löneskillnaderna mellan män och kvinnor.
Ja, precis. Precis.
Och hennes syn har väl varit att man ska då utrota eller förminska de här löneskillnaderna. Kanske utrota till och med ett bättre ord här, att det ska inte finnas några löneskillnader mellan män och kvinnor.
Nej, det ska inte vara bra med 80 cent åt kvinnor och 1 euro åt män.
Men det har faktiskt funnits andra argument kring det här. Och Nobelpristagaren Milton Friedman, som också är en riktig rebell kan man säga, så han ansåg inte att man borde utrota de här löneskillnaderna mellan män och kvinnor.
Vad ska man göra då?
Hans syn var kanske att man inte skulle göra någonting. För att han sa att om det finns diskriminering och löneskillnader och att diskrimineringen då är mot kvinnor, så då innebär det att de här som vill diskriminera måste betala ett pris för att kunna göra den här diskrimineringen. Och han argumenterade då för att om lönen är densamma för både män och kvinnor, så då finns det ingen kostnad med att diskriminera. Vi måste väl ändå för tydlighetens skull säga att vi är på Claudias sida här och inte på Miltons sida. Men ibland så är det intressant att ta upp det här alternativa tankesätten. För Milton såg ju det här väldigt mycket från organisationens sida. Men jag tror att det sättet vi ofta ser problemen som kommer från de här löneskillnaderna nu för tiden är från individernas sida. Så alltså om det finns löneskillnader mellan män och kvinnor, så leder det i förlängningen till förmögenhetsskillnader mellan män och kvinnor.
Och det är väl kanske därför då också som man ofta säger att det finns mycket mer aktieplacering bland män. Och visst finns det statistik på att just i Finland är nog merparten av aktieförmögenheten som ligger hos männen.
Ja, var det så att Keloharju och Leskinen för en tid sedan hade ett forskningspapper som visade att ungefär 58% av aktieinvesterarna är män och 70% av den här förmögenheten av de här finländska aktieinvesterarna innehas av män.
Ja, det var riktigt så exakt, ja. IQ-matti. Det är ju också mycket i forskningssammanhang säger man ju att män investerar mer riskfyllt än kvinnor. Och jag tänkte lite på den här SAS-konkursen som vi pratade om förra veckan. Det var avnotering på gång och inget skulle lämna till aktieägarna. Så man kunde ju fundera, vem är de här aktieägarna i SAS?
Som man tänker då på aktieägarna i SAS fall, så kan vi ju bara hålla med den här Sven Hagströmers fördom, eller vad han trodde. Så han sa att 90% av de här 250 000 småspararna som äger SAS-aktier är förmodligen män.
Så där går lite förmögenheten ner då för männen. Och jag tycker sånt här ser man ju nu och då. Nu är det finnar också ska ha mer pengar. Duell har vi pratat om. Där ska lite till in också, även om man har tagit in ganska mycket tidigare.
Och är det så att vi skulle kunna fortsätta på den här Sven Hagströmers tankar och säga att i både finnar och Duells fall så åtminstone över 75% av aktieägarna män, tror vi.
En sån gissning skulle vi nog våga oss på.
Skulle vi till och med våga kalla det en killgissning?
Det är väl ett bra ord. Vi ska väl inte kanske ändå börja killgissa oss så mycket om Q3-rapporterna ännu. Men kanske nästa vecka ska vi kunna ta en fortsatt diskussion.
Så då har vi någonting att se fram emot.
Så vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.